eventuell seger eller vad det är frågan om. What the horse, what the driver. Hej och välkomna till Travpodden som görs av spelstugan Gambling Cabin. Och vi som surrar om dagsaktuella händelser i travets värld heter Patrik Skoglund och David Neves. Men när vi är klara så skickar vi iväg våra ljudfiler till Johan Dahl. Vill passa på att säga det, för han gör ett jävla bra jobb med den här podden. Han sitter och klipper ihop densamma.
Mm, så är det med alla människor inom mediebranschen. Det handlar även om folk bakom kameran i tv gör ett jättebra jobb. Sen får de såklart betalt för det för att göra ett bra jobb. Men de lyfts fram lite för sällan, för utan dem så är man ingenting. Och Gambling Cabin är då en spelstuga om man gillar... Ja, vi kör ju trav, sportspel och poker i första hand just nu. Det har blivit lite mycket poker under coronakrisen. Annars är det mest trav och sportspel.
Mm. Ja. Och trav ägnar vi oss åt i den här podden, det vet ni som följer oss varje vecka. Förresten, någon reflektion från onsdagens V86-tävlingar?
Du börjar den änden. Ja, den gav 1,8 miljoner igår. Mm. Ofta är rader inte så svåra i efterhand, men så här kan jag säga, jag var inte jättepåläst igår. När jag tittar på raden så var det ganska få hästar som jag upplevde kunde vinna de sista loppen. Det var Ingo. Där vi i slutet kändes det som att 1-8 var helt täckt. Nu är det jobbigt att prata om lopp i efterhand sådär. Men man målar alltid några lopp på V86 för hoppas på kant där. Men 1,8 miljoner är väldigt bra betalt för gårdagens rad, tycker jag. Sen har jag en annan reflektion. Det är ju Ike Shermer, som är en häst som jag gillar väldigt mycket. Och blev väldigt imponerad när han vann kriteriehelgen på Solvalla på lördagen där. 11-8 från döden, så gick ju typ 10 på varvet och han hängde väl i spåren en sväng och så fram i döden. Så...
Ja, men jag håller med dig. Det är en häst man gärna tar till sig.
Ja, kom undan på 11-8 och nu gjorde han sin andra start i Sverige då. I första starten så var han sämre, då skyllde man ju inför på att han inte hade kunnat jobba så ordentligt på grund av corona i Holland. Nu var det en tilltrasslad situation in i första sväng där man krokar ihop med ett annat ekipage. Det är möjligtvis att han fick punktering där, det vet jag inte, men Rick Shermer körde inte som han hade haft punktering efteråt, utan han drev rätt rejält eller var på honom sista 500, och det borde man ju inte vara om man är 6-7 och man märker att man har punktering, utan då ger man upp. Jag blev besviken på Rick Shermer igår, inte för att jag trodde så mycket på honom, för jag tyckte att årsdebuten var tveksam, däremot för att jag gillar honom som häst så vill jag att han ska vara bra. Jag är lite rädd att det loppet kriteriehelgen knäckte honom. Det är en ren spekulation från min sida, men det var ett sånt där jättetufft lopp han fick den dagen. Redan i 13:e starten, barfota runt om och så vidare. Så att, jag är orolig för att vi aldrig får se samma Ike Shermer igen som vi fick se den dagen.
En liten reflektion som jag själv gjorde. Jag gillar, eller har gjort det, de kommer ju upp. Det är alltid lite kul när det kommer hästar ifrån Europa. När det är dags för elitloppet, då kommer de ju och besöker grannländerna inför den stora helgen på Solvalla också. Mm. Notera till Robin Backers fina hästar. Till exempel gick jag på Santigriff på mina system. Och så tyckte jag satt jättebra på det efter första avdelningen. Jag älskade hästen i värmningen. Ja. Och hjälpte det. Men det är kul att se dem där. Passa Backers hästar överlag, säger jag.
Sen klev Klasse Sjöa in och sabbade allt för Patrik. Ike Shermer, vinnaren av den där jättebra klass 1-finalen förra året. Jag är rädd att vi inte får se samma häst igen, tyvärr.
Förra helgen V75 på Mantorp och Charlottenlund med Copenhagen Cup. Vi fick på Mantorp se Ecuride imponera stort i det som skulle varit en match mot Power. Men det blev ingen match.
Nej. Det blev one way traffic. Eller det blev en match, men det var inte mellan Ecuride och Power, utan det var mellan Ecuride och, nu säger jag alltid fel namn, vad heter inte Admiral As, han heter vad heter han, nu glömmer bort vad han heter hela tiden. Han heter, jag måste tjuvkolla nu bara för det.
Ja, gör det.
Jag gick in på
Armor.
Armor As heter han. Bra, tack Patrik. Armor As heter han. Som var väldigt bra. Honom hade man feeling för att han skulle vara bra, men Ecuride, trots en tuff löpning med tredje spår fram i döden, var grym och plockade ner honom. Power en bit efter gick en liten trudelutt mellan 700 kvar och 300 kvar.
Men det var en hyfsad trudelutt då han fick lägga där.
Det var det, men det är ändå inte samma Power som förra året, upplever jag det som. Och, nu gissar jag också igen, vill jag poängtera, men jag tror Robert Berg lite konfunderad där. Power, just när han startar tätt och inte får det resultatet han vill ha, så tror jag att han är lite konfident. Han gick helt okej, men Power är ändå en kriterievinnare som man har höga krav på, och formen sitter inte där, så är det helt klart just nu.
Ecuride rätt häftigt ändå. Jag tänkte, har han slutsåld 300 kvar? Gick ner och vilade lite grann i rygg. Sen han begärde lite grann. Det var till och med så att han kunde fälla fram öronen till slut. Han kopplade greppet och Björn kunde sätta sig till rätta bakom Ekryddi. Det var otroligt häftigt att se. Sällan man ser sånt faktiskt.
Nej, grym häst. Och känslan är att när Kungapokalen avgjordes här för någon vecka sedan, en och en halv vecka sedan, och där var det ju kulttopparna. Men visst, Aetos Kronos med kulttopparna just nu är väl Hail Mary, Ekryddi och då kanske Aetos Kronos. De skulle ranka som ett av två och tre. Då vet ju att Ekryddi är danskfödd och inte kommer slåss med de svenska hästarna sen. Men han är en av fyraåring som tränas i Norge och kommer vara med i ungefär samma lopp. Mm. Sen är det lite osynade grejer på Green Man Leash i var han står och så vidare. Så att det är en grym kull. Både födda i Sverige och födda i Norden. Och det kommer bli väldigt spännande att se när de här kommer mötas framöver.
Det var inte bara poddsystemet, det system som vi gör tillsammans med våra lyssnare på lördagarna som spikade Mind Your Value VF. Det var många som gick på den i sista stund. Det blev ett otroligt stim om Robert Bergs häst. Vad säger du om Mind Your Value VF då och ett eventuellt elitlopp?
Jag tycker att Mind Your Value VF är en häftig häst. Han står för någonting som andra inte står för som är med i elitloppet. Han är väl... han är mer stel och stark och så vidare. Och vi vet ju att starka hästar kan vinna elitloppet med rätt förutsättningar. Men jag tycker ändå att Mind Your Value VF... Jag tycker det finns fyra som är intressantare. Då tar vi då en som vinner Gävle på lördag och fyra till. Han har startat 12 gånger över kort distans. Mind Your Value VF, han har aldrig vunnit. Han har gjort bra lopp. Men jag tycker ändå att det säger rätt mycket. Och för mig känns det som att det finns fyra hetare kandidater. Däremot ser jag hemskt gärna Mind Your Value VF i Harper & Novos lopp. Där tycker jag att han kommer med till sin rätt. Det är klart att jag ligger inte sömlös om man blir inbjuden till elitloppet. Jag tycker inte det är sådär superintressant vem som blir 15-16. Jag tycker Million Dollar Rhyme ska ha en inbjudan av de fyra som finns kvar. Sen så har jag tre som jag står för, men det är väldigt jämnt där bakom och skulle inte lipa om det blev Mind Your Value VF. Men jag rankar ner honom lite grann just nu. Däremot så gillar jag pappan till honom, Hövding Lavec. Han har fått sämst ston i Sverige de sista 10 åren som avelsings. Han har lämnat en häst som tjänat 7 miljoner. Ja. Så att en liten eloge till honom. Han var den första hästen som jag började gilla när jag började följa travet 2001. Han vann i uppfödningslöpningen då och Jägersro var hemmabana och såg honom live. Och sen följde han med, inte för att han var bäst på något sätt, men ibland får man liksom feeling för vissa hästar och han var tidig för mig.
Ja. Du nämnde i förra veckans podd Disco Vedante, Ynnatulla Gar, Velvet Gio, Million Dollar Rhyme där, som du ville ha in i elitloppet. Är det samma tankegångar som går nu? Vi såg ju i Copenhagen Cup Heart of Steel vinna. Är det någonting som blandas i dina tankar? Och
ja, men jag tycker att Heart of Steel blandas i snacket helt klart. Det är klart att jag har det. Men det var en svag upplaga av Copenhagen Cup. Han gick 800 meter som första häst i andra spår. Han gick ändå i rygg innan det. Visst, han slog Sakon Gio från döden. Men Sakon Gio gav ett knepigt intryck både innan och under loppet bröt ut och så vidare. Och det var ingen... Jag har sett Sakon Gio vinna tidigare och sett att han fungerar. Jag vet att han är jättebra när han fungerar. Men det var inte så att det var den värsta upplagan av någon Copenhagen Cup. 12-3. Nu är inte Charlotte Lund världens snabbaste bana, men det har gått 10 tider tidigare i Copenhagen Cup. Så att han är med i snacket, men jag tror ändå att han är lite för kort i rocken. Plus dock att det är Peter Unterstjärn som tränar. Jag gillar honom. Känns som att det är lite för dålig spridning på hästarna i årets elitlopp. Jag tycker Untersteiner absolut kan ha en och han blandar sig i snacket, men jag tycker de andra fyra jag nämnde är bättre. Kanske Untersteiner för att jag gillar någon som tränar mycket, men jag tror hästen är lite kort i rocken. Men som sagt, bara Million Dollar Rhyme får en inbjudan. Vem de andra tre blir, det känns som att det spelar inte stor roll.
Nej, då är vi oeniga.
Vad tycker du?
Jag tänker så här att vi kommer komma in på lördagens lopp nu, precis som du säger. Den som vinner där går ju vidare. Men jag hoppas verkligen att en av mina favorithästar gör ett kanonlopp om den inte vinner och kvalar in på det viset. Vore det inte... Vad tycker du? Är det inte kul att ha en... Ralf Karlstedts häst med?
Prinstagg.
Prinstagg. Är det inte kul att ha en Prinstagg-häst med i ett elitlopp?
Jo, men det beror på. Alltså... Elitloppet, ett normalt år ska jag ha liksom någon amerikan, någon fransman, någon amatörtränare. Det ska finnas liksom olika ingredienser. Men i år tycker jag det inte spelar stor roll för att allt med corona och det blir liksom ett elitlopp lite vad det blir. Man får ta de hästarna som finns tillgängliga. Jag tycker inte man behöver anpassa sig så. Så att jag hade inte bränt... Hade jag haft en häst som har varit typ kommer från silver, säger vi, så hade jag kanske stått över sånt här i år, för att det kommer inte bli ett vanligt lite. Men visst, pengarna finns ju där så, och det är jämnt, så varför inte?
Du vet
men
vad jag tänker på, va? Ja, Rebecca Dahléns häst.
Ja, ja, jag vet att du gör det. Du gillar ju Minnesstads El Paso väldigt mycket. Jag tror att han, alltså rent effektmässigt för loppet så är det ett roligt ekipage, men jag tror att det finns fyra hästar som är bättre, så att och det är en av de bästa hästarna som ska vara med.
Du, var det överraskande anmälning i Konrads Rödluva?
Nej, det var det inte. Men de femåriga hästarna har ju, framförallt Stona, har ju få lopp att gå ut i. Alltså, det är ganska stort kliv till gå ut i stoeliten. Och sen så, visst, de har då Lovely Godivas lopp, och de har, kan ju vara med i jubileumspokalen i slutet av sommaren, och det finns lite lopp här och där. Men ofta är det ett stort kliv, och då måste man möta de bästa, men man behöver inte köra så offensivt med dem. Nu fick man ju ett perfekt innerspår, även om hon kanske inte kan svara upp ledningen, vilket är min spontana tanke. Så kan hon ju få ett bra lopp därifrån. Då får man ju se lite grann hur hon funkar mot de här hästarna, även om det blir rygglöpning. Jag tror inte att seger är prio, utan det är mest att se var hon står. Och ja, det kommer vi in på lite senare här med Redén. Det ska bli kul att se vad han säger om henne.
Ska vi passa på att köra det redan nu då, eller?
Ja, det kan vi göra. Det kommer bli ett långt snack, det är min känsla.
Ja, hallå där, Daniel Redén.
Hej, hej.
Hur mår du?
Jag mår otroligt bra. Jag har haft en fantastisk dag, så att jag är nöjd.
Vad är det som gör din fantastiska dag?
Jag började med att köra två bra jobb, och sen drog jag till Furuvik med dottern och hade en bra dag där, och sen hem. Så ja, det var väl bra.
Kan vi börja och säga någonting om Konrads Rödluva där? För jag och David spekulerade lite grann att det kanske var en överraskande anmälan till Gävle nu på lördag. David var väl inte av samma åsikt. Min känsla är att du gärna vill överraska sådär. Är det någonting du hade på känn att du skulle anmäla dit och planerat ett tag, eller?
Nej, verkligen inte. Jag satt där. Jag hade planerat några stycken. Jag hade satt in fyra stycken, men sen fick vi åtgärda Perfect Spirit, så då fick jag ta bort. Och så i sista sekunden så... Nej, men hon kändes ju så otroligt läcker i sista jobbet, så att varför inte? Då kastade jag in henne där, och någon gång måste vi väl prova, och jag tycker att hon behöver lite fart i benen, så att det är nog bara bra för henne att få tävla på mot de här.
Vi ska komma in mer på chansen och uppgiften på lördag senare, men finns Elitloppet i bakhuvudet, eller du vill bara matcha henne för att loppet låg rätt i tiden, att Elitloppet nästa helg, det skiter du lite grann i?
Normalt så skiter jag i det.
Ja.
Okay. Du, förutom Furuvik där, de med alla fina djur som ni har tittat på säkert, så har det snackats om att Propulsion skulle gå ett jobb här under torsdagen. Har det varit så?
Ja, han gick ett bra jobb idag. Det gjorde han.
Vad innebär det?
Ja, nej, men det är svårt. Allvarligt så vill jag inte prata om det just riktigt så där. Jag har inte ens pratat med Malmrot, så att jag vill liksom vi måste nog ha ett snack där åt vilket håll, och jag måste ha en bra känsla. Jag ska verkligen böja igenom hästen imorgon ordentligt. Jag vill alltså, om jag ska rycka i den tråden, då ska det liksom vara topp. Jag ska inte kunna åka hemifrån Solvalla om Propulsion har varit med i Elitloppet och må dåligt över att jag hade ingen bra känsla. Allt ska kännas riktigt bra. Sen om hästen inte gör ett bra lopp, men då ska jag ändå veta att vi gjorde vårt bästa och det känns bra. Så att, ja, så är det.
Men så mycket kan du säga att hästen känns bra i alla fall. Det är liksom, där är han.
Jobbet var riktigt bra idag så sett.
Ja.
Just det här med att det finns elitloppstankar, det är väl ingen snack om att Malmrot gärna vill ha Propulsion med i Elitloppet om han är där du vill ha honom, Daniel. Vad säger du om den uppladdningen jämfört med tidigare som man i så fall får?
Ja, den är lite udda, men jag kommer ihåg första Prix d'Amérique jag var med i när hästen fick alla problem man kan tänka sig, hade inte startat på, jag tror var det 3 månader eller något sånt där, och gjorde ett heroiskt lopp ute i spåren och bara tuggade på. Han har gått bra efter väldigt lång vila, och jag kan väl säga Sorbet och Missel Hill kom ut och dundrade runt och såg ut som de hade kunnat sprunga fortare än vad de gjorde i årsdebuterna, så att de brukar leverera direkt, och jag går lite på den feelingen i så fall, om det skulle bli så. Men jag har för säkerhets skull tagit besök till veterinären imorgon för att böja igenom hästen och se att allting är tipptopp, och det är långt ifrån färdigt. Jag vill ha allas åsikter som är runt teamet nu.
Om vi bortser från att han känns bra och så vidare, om vi ser det i ett större perspektiv, han är alltså 9 år. Det är rimligt att tro att man som nioårig travhäst, framförallt när man kommer från USA, har sin bästa tid bakom sig. Jag säger inte att det är så, men jag säger att det är väldigt troligt. Vad säger du om det? Hur känner du runt liksom det faktumet att han är 9 år just nu?
Normalt så skulle det vara som du säger. Han har gjort, och speciellt med de loppen proppen har gjort, så ska det vara så. Men samtidigt så är det ju en väldigt, väldigt speciell häst som fortfarande här på gården i varje fall. Jag har ju många andra bra, och det räcker med att han morrar åt dem så är de ju, ja, då tystar de. Och det är ju, ja, vad ska man säga? Då vet man att det fortfarande finns kvar i dem. För att de brukar byta rang så fort det kommer någon som är lite på väg uppåt och ska ta över. Men det har de inte gjort än. Det är så naturen fungerar, och det är lite så jag arbetar och ser och tänker. Så att än så länge vet jag att det är proppen som är nummer ett här.
Och som ett tillägg till det, bara ursäkta Patrik, det är ju att Sobe är 9 år. Nu han är visserligen inte USA-född, men ja, det går väl att argumentera för att han har varit bra många år, men de här loppen han har gjort, framförallt årsdebuten och senast, jag hittar inte så många som är bättre tidigare, så du kan ju vara lika bra som 9-åring.
Exakt, och det är, men samtidigt, det är lite av min filosofi att försöka få dem att må bra genom hela, vi vill ha långa karriärer på våra hästar här, och jag vill gärna se att de tävlar lång bit upp i åldern. Jag tror det är viktigt för vår sport att bygga ett intresse kring hästen. Och liksom inte se dem att de försvinner när de är 4 år. Det är inget bra, det är inget bra utåt, så tycker jag.
Med handen på hjärtat, Daniel, med tanke på de fantastiska lopp han har gjort i Elitloppet men inte har fått vinna. Hur mycket gnager det i dig och hur mycket spelar det in i att du vill ge honom ytterligare en chans att ta hem det där loppet?
Nej, men alltså faktiskt, det gör inte det. Det hade ju varit jättekul att han fått vunnit, med så många, så mycket han har gett oss och de loppen vi har fått vara med om. Det är liksom helt galna race, förutom det har krånglat väldigt mycket, det ska jag väl säga. Elitlopp och Prix d'Amérique, det är Prix d'Amérique speciellt, men vi har fått så mycket annat. Och hur många hästar tar hem Hugo Åbergs 3 år i rad och Norrbottens 4 år i rad? Det är liksom, det visar lite av hans storhet ändå, så att ja, det, jag vet ju inte, det kommer lite för tidigt egentligen, Elitlopp och Prix d'Amérique för hans del. Mm. Han är ju som allra, allra bäst när det är varmt ute, när det är väldigt varmt. Han har ju som reumatism, eller vad heter det, så att har alltid haft det ända sedan han kom, och så fort det blir väldigt varmt ute, då blir han mjukare i kroppen, och det känner man redan den här veckan nu, liksom så fort värmen kommer lite grann, då blir han smidigare.
En följdfråga på det. Kan väderprognosen till nästa helg spela roll då i ditt beslut?
Nej, jag vet inte. Först och främst så blir det ju check imorgon, och sen efter det så ska jag bolla. Och jag vill verkligen se att ingenting är knas med honom. Mm.
Du vet om du ska ringa för att ta reda på väderrapporten, Daniel?
Jo, det har jag fått klart för mig.
Du har snappat upp det i alla fall.
Jajamän.
Men den är inte lika viktig i år när det är inte publik på plats. Jag brinner inte alls för den frågan på samma sätt som tidigare. Ja, men spännande. Då får vi se när det kommer ut nyheten huruvida Propulsion startar lite upp eller inte. Jag gissar att...
Jag ska säga att det är liksom inte hela världen om vi inte gör det. Och då behöver det inte betyda att det sista loppet han har gjort. Att så fin som man kändes idag och allting, så känns det som att vore tråkigt att liksom bara avsluta nu när jag suttit och träna. Och han älskar ju verkligen, han blev ju så glad när han fick se rundbanan idag för första gången på sen Prix d'Amérique. Så att Norrbotten, och det finns ju lopp att välja på efter, och ja, han vill ju racea, och avelssäsongen är liksom över för hans del ändå.
Och han är ju ändå den snabbaste hästen någonsin på en svensk travbana, så att meriter som få andra. Men om vi spolar tillbaks bandet här nu, väldigt många år, när jag blev travintresserad 2001, sen vet jag inte exakt när det var väl något år senare, då dök du upp på banorna. För mig var du kusken bakom Hercules Laser, där du låg raklång i din bike när du jobbade för Stefan Melander, och sen så blev du, det hände säkert grejer på vägen, du ska få berätta det, men sen blev du privattränare åt Stallset efter Elin Gustafsson, och jag kommer ihåg den första hästen jag associerade med det var Q45. Jag tyckte att han var en okej häst, men sen när du började träna Stallsets hästar, då hajade jag till. Wow, vilken häst Q45 och även några till. Kan du berätta om den resan från lärling hos Melander tills att du blev privattränare åt Stalsett?
Oj, det blir en lång resa. Men, ja, nej, men jag började hos Tarsan när jag var 16 år tror jag. Och harvade på där och lärde mig enormt mycket. Och jag brann, alltså, det var ju intresset för... Jag började ju som... Det var ju spelet som lockade mig när jag var typ 14, 13, 14. Så att jag hamnade ju där på grund av det. Men sen blev jag ju fastnade helt i hästar. Jag har alltid varit djurintresserad. Men... Så jobbade jag på där och fick ju tidigt slag om Rydens Randy och Lucky Poo. Som unghästar. Och fick ju även följa dem några år upp. Och hade dem när de vann Kriteriet och Breeders Crown. Och fick ju några fantastiska år. Och då hade jag insett att travtränare, det kommer jag aldrig bli i varje fall. Och inte kusk heller. Så att det var ju bra att börja den vägen så. Men det blev lite sug att köra lite lopp. Och jag skaffade en egen häst där och fick börja köra lopp. Och allting gick katastrofalt. Jag tror jag körde 50 lopp innan jag vann mitt första. Och det var ju med grannens häst som jag började hjälpa till lite på kvällarna. Kjell Wennerberg hade en häst
Alfa, Alfa va?
Alfa, Alfa, ja.
Jajamän, var det på Romme?
Nej, mitt första lopp är helt sjukt när jag vann. Jag satt i ryggledaren, jag kommer ihåg det. Så körde jag upp i vagnen, 150 kvar. Så hela hjulet på den som ledde, det höll ju på att skar ihop. Så den körde ju målgalopp som ett. Det tror jag, och jag var tvåa i mål, men jag fick segern tack vare att jag körde upp i hjul och trampade sönder hela slang och allting trasslade in sig. Många, så det var ganska magiskt.
Många varianter har man hört om man kan vinna travlopp, men det var faktiskt första gången jag hörde den varianten, måste jag säga.
Ja, nej, så på den vägen var det, och så fick jag ju slag på Hercules Laser och Tarsan lät, han var ju lite virrig den hästen, så Tarsan lät ju mig ha lite halvfria händer med den hästen och träna honom lite själv där. Jag fick ju lära mig otroligt mycket så sätt att han, Tarsan var ju bra på det sätt att han gav en väldigt mycket egen arbete och att man fick prova lite egna idéer och sådär, så att jag lärde mig otroligt mycket på de här lite speciella hästarna där och det har jag med mig än idag. Och jag har med mig Hercules också. Han går kvar här. Så att,
Men hur kom du i kontakt med Bengt Ågrup som är mannen bakom Stadsett?
Får jag hänga kvar där bara på Hercules Laser, David? En snabbis bara. Du sa att du fick fria tyglar, Daniel. Jag kommer ihåg när jag skulle gå in i Stefan Melanders stall och du hade fixat ordningen typ en gymnastikdress åt honom. En sån här heldress strumpa som du drog på honom.
Det stämmer.
Ja, precis. Vad var det för någonting du fick för dig där? Och var det helt och hållet din idé? Och vad ville du prova?
Nej, men jag höll ju på att klura redan då. Och jag tänkte på mjölksyra och på vintrarna. Att hästarna blir ju, kan inte springa lika fort som på somrarna. Och mjölksyran slår till hårt när det är kallt ute. Och jag ville försöka bibehålla värmen i musklerna. Och jag hade några idéer där som vanligt. Och jag tog hjälp av några tjejer som skulle sy. Och det var något specialmaterial där. Och det höll ju på att gå vägen. Men det var svårt att få det att hålla.
Mm. Ja, så jag hade det till och med på en...
Ja, exakt. Men jag hade det till och med en värmning på Solvalla. Så det var riktigt nära att jag hade det i lopp. Men jag vågade inte. För jag tänkte jag blir utkörd eller någonting. Nog för att jag vågar mycket. Men det vågade jag inte.
Nej.
Ja, men hur kom du i kontakt med Bengt Ågrup sen som redan hade sett hästar innan du kom in i bilden, va?
Ja, det var ju så här att jag efter 13 år hos Tarsan hade liksom kört fast lite att jag, man vill se något nytt. Jag har ju varit där länge och jag fick ett erbjudande hos Björn Goop och det var lite intressant så att jag hoppade på det och jag tror jag var hos Björn i 2 månader och jag vet inte egentligen, jag har inte hört hela storyn, men då på en kväll så ringde i varje fall Bengt och presenterade sig och jag visste inte riktigt vem man var. Jag hade dålig koll på hästen också ska jag säga och då sa han bara rakt ut så här, skulle du kunna tänka att bli vd för mitt bolag?
Oj.
Och då tänkte jag så här, hallå, vad är det för gubbe? jag är ju fan travdräng, men ja... Ja, men jag snöade nog iväg lite där och sa ja, men jag får återkomma. Ja. Men så funderade jag lite och jag ringde tillbaka och jag åkte och träffade honom i Uppsala. Så att tackade jag fick ju flytta hem. Jag har alltid varit väldigt hemmakär i Enköping och Örsundsbro där, så att det var inte så svårt beslut då när det låg i Enköping också. Så att...
när du fick den förfrågan och du snöade iväg, kunde du någonstans ha de här drömmarna där du är idag, Daniel, med tanke på alla framgångar och de fantastiska hästar du har? de finaste hästarna i hela landet faktiskt.
Ja, nej, det kunde jag absolut inte. Långt ifrån, inte ens i närheten. Det har varit en otrolig resa, men det började inte särskilt bra. Och jag provade mig fram och jag provade kopiera Tarsan rakt av, för det visste jag ju, det funkar ju. Så det är jättelätt det här, det är bara att göra som han. Och vi gjorde det, för vi hade aldrig haft några sjuka hästar och det var ju hur lätt som helst. Men det visade sig, det var inte så lätt. Och bara köra, man måste ha mycket känsla och gå på sin egen tro inom det här. Och lyssna på hästen, och det började väl inte göra ordentligt förrän jag insåg hur mycket problem vi hade på gården och varför vi hade problem. Då tänkte jag att jag måste nog börja lyssna på mina hästar mer, och då vände allting, och i samma veva så kom väl Deliciousen. Och ja, det blev som ett nytt travliv för mig efter Delicious kom in i bilden, det måste jag ju säga.
Men har du inte frågat Bengt varför han ringde dig? Det måste ni ha kommit in på. För att du har ju uppenbarligen en nyfikenhet om tränaryrket och vill testa nya grejer. Var det det han hade snappat upp eller?
Jag vet faktiskt inte. Jag har inte frågat. Det kan hända att det var att jag var och spelade golf med Tommy Hané en gång just den sommaren. Eller så är det veterinär Söderberg som också kände Bengt och känner Bengt, så att jag vet inte vad det var som gjorde det just då. Vi har inte riktigt rätt ut det där.
Jag fattar. Men när vi ändå var inne lite grann på det. Träningsfilosofi, för du har ju... Jag har ingen koll på om man tränar häst. Men jag hör ju lite grann hur folk gör och hur folk tränar. Och det finns liksom 100 vägar som bär till Rom. Men för mig är du den som... Det känns som att i varje fall det du ventilerar med dig är mest nyfiken på att utveckla din egen rörelse och testa nya grejer. Hur tänker du vad gäller träning av travhästar?
Jag tänker ju dels ett, det är att jag vill ha långa karriärer på dem och behålla. Jag vill att de ska tycka att det är kul när de kommer ut på en travbana. Det är ju, de ska inte komma in till Solvallen och tycka att fan, jag vill inte ens ut på den här banan. Det ska vara kul. Och i början när jag började här hos Stall Sett, då var det ju standard. Det var, jag åkte ut och värmde, vi körde de där 8, 10, 12 intervallerna. Det var 3000 meter rundbana och det var allt möjligt där för att prova. Får de starkare, jag skulle träna mest, så blir jag antagligen bäst. Men det stämde inte. För jag fick ju sjuka hästar i stup i kvarten då. Jag fick ju ställa av dem var och varannan vecka. Och det var ju något som störde mig. Och sen fick jag ju att jag måste börja tänka om. Jag måste börja tänka på, jag gör ju något fel. Jag kan inte få sjuka hästar hela tiden. Jag måste ju träna dem för mycket. Och då grottade jag ner mig och började googla, YouTubea vad som kan vara bäst. Anpassa och försöka tänka över det till en häst och hur jag skulle göra det själv. Då kom jag ju på det här. Jag åker och kollar hos han som är bäst i Sverige just för tillfället. Det var Åke Svanstedt. Åkte dit, kolla. Så han tränade gjort så otroligt mycket hästar. Så det tänkte jag, det här kan inte jag försöka. Det gick väldigt bra, men jag kan inte göra så här, för att jag ska ju behålla. Har jag en bra häst när den är ett år som jag tycker, då måste jag ha den när den är nio. Så att, men jag har tagit lite bitar och så har jag försökt gått efter mitt egna huvud. Och jag åkte ju och leta sand, tror jag, i hela Sverige för att hitta rätt det jag ville ha. Och jag vet att jag fick så mycket skäll då, min dåvarande sambo, för att det stod såna här papptallrikar i hela huset med sandsorter som jag hade vattnat upp på kvällen. Och så lät jag det torka, jag ville se vilket som band ihop bäst. Så lite på den nivån var det just då för att hitta materialet jag har idag.
Du var hos Åke Svanstedt som var otroligt framgångsrik och tittade på det där, Daniel. Mångas förebild inom den här branschen. Nu vet jag att det är folk som åker till dig för att titta vad du har för sand. Jag vet Jocke Elving, han har letat sand innan fjolåret här i hela Mellansverige. Ja, kanske till och med ännu mer, och vet att han har varit och tittat lite grann på din sand också. Hur känns det liksom att andra också vill göra som du gör?
Nej, men det är kul. Då har man ju liksom nått till ett, och jag är ju alltid öppen och jag vill ju dela med mig och folk får komma hit och titta. Sen har jag sagt, sanden kommer jag aldrig säga vad jag har hittat, för det var ju liksom, det tog mig månader att komma fram till det där, och det är ju ändå, vi konkurrerar ju, vi är ju konkurrenter allihopa innan det är klart.
Ja, självklart.
Så att just den där sista biten, den kommer jag aldrig att säga. Det är mitt hemliga recept.
Ja.
Men en fråga där du pratar, för jag håller med dig väldigt mycket om långa karriärer. Jag tycker det är ett av svensk travsports största problem. Det är ju att vi drar skorna på treåringar och det är bikar väldigt tidigt för att man ska... Ja, de måste göra det för att de ska ha chansen mot de bästa och det är mycket pengar i ungdomsloppen. Men du har ju även många hästar av dina... Eller många av dina hästar går ju med jänkarvagn. Och jag kommer ihåg Hercules Laser-tiden när du låg raklång i den där vagnen. Hur ser du på långa slash korta karriärer och barfotaförbud eller jänkarvagnsförbud för unghästar?
Jag tänker lite annorlunda. Jag har ju en filosofi varför jag har jänkarvagn ibland och inte ibland. Jag hävdar ju att hästar som har jänkarvagnen avbelastar väldigt mycket framknän på hästar och underlättar. Det är därför många som presterar. Jag tror att det är min egen åsikt. Att de presterar så mycket bättre första gången de går igen. För att wow, många travhästar som tränar så hårt som vi gör känner av, det är vår största skada, alltså där de har ont, det är ju framknän. Och när de får på sig en jänkarvagn första gången, då liksom man lägger mer tryck bak på den bakre motorn så att de får arbeta mer och dra mer, och då avlastar man ju framknäna. När man tar en vanlig sulky, då blir det liksom mer som fyrhjulsdrift, och en jänkarvagn, då är det bakhjulsdrift som gäller. Så att jag tänker i de banorna. Jag tänker inte liksom vad som är snabbast och sådär.
Okej, för att det går ju några teorier om aerodynamiken då, att vagnen är så tung och den lyfter upp hästen lite grann så att den skjuter på när den kanske är trött sista biten. Det finns vissa teorier som talar för det, bland annat att den är bättre kanske på kort eller medeldistans och när det hjälper till i slutet av loppet. Men din teori är alltså att det är en grej för framknäna helt enkelt. Jag har aldrig hört det tidigare.
Men det är väl sånt jag har själv i huvudet som jag tror, och det är mycket till det. Sen är det ju självklart, det är ju aerodynamiken också en hel del. Jag gillar inte när det... Jag tror blåsten och det, att man tar mycket vind, det tror jag väldigt mycket. Det är bara ut och cykla. Om du sätter upp eller lutar framåt, vad går lättast? Så att det är självklart att en jänkarvagn är mycket bättre där, för att du kommer ner mer och du kan lägga det mer så du försvinner från vinden. Så att det är också en sak.
En konkret fråga på det då. För att förlänga hästars karriär, tycker du vi ska ha barfota förbud för treåringar?
För min del spelar det ingen roll. Normalt sett så brukar jag dra av dem i slutet. Det är väl också det här som det har blivit. Sen är det ju vissa hästar man har problem med som måste gå barfota tidigt för att de slår sig och har platsproblem och det. Då blir det ju problem alltså om man inte har det. Men som Konrads Rödluva till exempel, hon går med tunga järnskor än. Jag provade en gång att dra bak eller skorna runt om i derbystoet. Det blev ju hygg pannkaka. Jag höll på att tabba mig totalt där. Så att hon är inte redo för det än, och det är ju bra, för då vet jag att det finns mycket kvar.
Och jänkarvagn på treåringar då, det är okej tycker du?
Det tycker jag är okej. Jag har inga problem med det.
Nej.
När det gäller dina stjärnor, hur många miljonärer har du i stallet? Det var ju världens lista där på travsport, om man ska kolla hur många du har tjänat. Hur många har du?
Jag vet inte.
Jag kan du kolla, vet inte? Så
nej, jag vet inte. Det, nu låter jag dryg, men alltså, jag vet faktiskt inte. Jag har inte kollat. Jag har inte koll på det så där rakt ut.
Det är ju ett stall i alla fall fylld av världsstjärnor, Daniel. Vad känner du kring att plockat fram alla de här, om vi drar det generellt över stallet?
Ja, många har jag ju, även en hel del har ju kommit in ifrån USA, ska jag ju säga, som har tjänat mycket pengar. De har inte tjänat allt hos mig, men jag är ju väldigt glad. Nu har jag ändå kommit upp med att jag har tagit fram många ifrån som kom till mig när de var ett år, och vi har fött upp själva också, så att det börjar bli en hel del det också. Så att det är jag ju mest stolt över, och den som jag är mest stolt över av allt, det är ju Call Me Keeper. Det tycker jag var min första riktiga som jag köpte på auktion. Ingen speciellt dyr häst efter Pineship, och som tog sig till Prix d'Amérique som äldre också, som gick hela vägen.
Det... Alltså, är det den du plockar fram när du tänker till så?
Ja, men när jag har valt den på auktion som jag har gjort eget jobb med, det tycker jag. Jag hävdar att visst kan man vara unghästtränare, men han var inte unghäst kanske kanon, men han var ju kapabel, men han höll ändå upp till 8-9 års ålder och var med i Prix d'Amérique och allting. Det tycker jag är, de har gått hela vägen. Det känns bra för mig.
Vilken av alla de här stjärnorna är den som har överraskat mest på dig? Alltså som har kommit längre än vad du trodde att den skulle komma?
Ja, men det är ju, det finns ju bara en. Det är Diana Sett.
Okej. För att?
För att, ja men hon släpade ju jobben och låg i 50 meter efter i hela 2-årssäsongen och även i början som 3-åring. Men sen så fort hon kom in på bana, då blev det ju annat. Och hon är fortfarande lat, men jag har inte dragit någon huva på henne än, bara för att det vill jag också vänta med till de är runt 4 år. Så det är väl dags snart.
Om vi tar motsatsen, är det någon som har överraskat negativt?
Oj, där har man säkert jättemånga. Men den som kommer upp i huvudet som jag har floppat mest med i min karriär, det var en tidig häst jag hade som hette Poker Set. Alltså det trodde jag var det värsta jag någonsin skulle komma i kontakt med. Det var som power här när jag satt och körde, han var 2-3 år, men jag tror han tjänade 100 000 kronor innan det var klart. Det var inte mycket mer. Okay. Snacka om snett på det.
Ja, men så är det ibland. En intressant grej som jag tycker utvecklas sista åren, det var när jag började med trav då på 00-talet och även tidigare. Det kändes som att många USA-importer på den tiden kändes lite halvslut när de kom. Jag kommer ihåg, alltså det var inte alls, när man såg en häst i programmet så hade de 09 eller 10 tider från USA. Man tog inte det på allvar och så vidare. Sista 5, 6, 7 åren, då är det inte bara du, det är även Tarsan och ett par andra. Vi har ju Taekwondeus Ludde till exempel, även om han då kom från Ludde från början. Alltså kvaliteten på USA-importerna är så otroligt mycket bättre. Vad tror du är anledningen till att de funkar nu och inte funkade för 15 år sedan?
Jag vet inte. Jag tror kanske att vi har kommit ifrån en hel del träning på rundbanan. Det tror jag är en av anledningarna till att vi kör väldigt mycket rakbana. Och det kanske de inte gjorde lika mycket förr. Jag kör ju aldrig rundbana till exempel. Och jag älskar att bygga muskler. Och mina hästar får ju äta extra mycket protein. För jag tränar så tungt och hårt. Så att jag vill ha mycket muskler på dem. Och det tror jag är... När de kommer från USA så har de gått väldigt mycket milejobb hela tiden i sitt liv. Så att jag tror de blir väldigt glad och tar åt sig min träning i varje fall. Jag kan ju bara prata om mig själv. Och jag tror att det är därför och att de slipper gå de där hårda passen 1609 meter i jobb och det. Och sen startar jag väl inte allt för ofta heller.
Nej. För om man utvecklar frågan lite grann, din strategi bakom USA-importerna, hur ser den ut? För att det är väldigt många som ni, jag vet inte om ni köper dem i Harrisburg, som starttestar 3- och 4-åringar som du tar över, och nästan alltid när man ser dem i startlistorna så är det liksom kvalitet. Vad är det du letar hos de hästarna ni köper på auktion som är starthästar?
Ja, men jag försöker titta. Jag har ju en inre bild hur jag vill att de ska se ut och röra sig i lopp. Och där. Jag kollar ju väldigt mycket lopparkiv och det. Och vad jag tror jag kan göra på min bana och hur jag kan forma hästen till på mitt sätt. Det är det jag får gå efter. Sen är jag inte alltid på plats. Jag har gjort en hel del bomköp också tack vare det. Man kan inte vara överallt, men det bästa kombinationen är ju när jag är där och när jag har kollat väldigt mycket lopparkiv.
Mm.
Då brukar det bli bra.
Hur tänker du där runt lopparkivet? Eller är det några speciella tränare? Det är ju såklart som du kanske tror att du kan förbättra med ifrån och så vidare. Du behöver inte avslöja exakt vilka tränare, men är det alltså hästar som ska ha körts passivt, eller hur tänker man runt det liksom?
Ja, men jag brukar inte vilja ha dem där kolla så noga eller mycket på dem som har gått alldeles för bra heller och fått tömt sig för mycket. Jag brukar kolla på dem som har haft lite problem och som har varit med mot bra hästar och visat kapacitet men inte funkar, och där jag ser lite att det finns potential, och det finns det många i USA som har.
Mm. En häst som jag bara vill lyfta fram spontant, det är Hard Living, som jag vet då att du använder som avelshingst och prisar rätt mycket, och han har ju lyckats bra här nu med Don Fanucci Set. Det var väl någon till?
Diana Set,
precis. Mm. Tittar man på hans stam, man har lämnat ganska bra, Trumbo Dust bland annat, men det är ju inte, jag hittar inte någonstans i stammen varför han ska vara så bra. Då utgår jag från att du kände någonting hos honom som gör att du satsar på honom. Kan du beskriva det lite grann?
Ja, men det var ju en av de hårdaste hästar man har haft. Han var läcker på alla sätt och visade en otrolig teknik. Sen vet jag han hade haft 2 stenhårda säsonger hos Jimmy Takter och var med i alla lopp, precis alla lopp. och klarade det och kom över här och gjorde några riktigt bra insatser också. Och det sjuka är, jag brukar säga det, alla amatörer man körde åt när man var lärling, många sa i alla fall, den här går bäst i dödens. Men han var en häst som alltid gick bäst i dödens. Och sen hade han ju det här blodet som jag tycker om, Victory Dream. Det finns inte så många hästar längre, men det var väl antagligen en av världens bästa avelsingstar. Och det blodet är värt att fortsätta med. Så att Hessis fotoblodet också på pappans sida. Så att det var, jag trodde, jag visste att det skulle bli bra hästar. Men sen är det svårt att få fölston också till en sån billig hingst liksom. Så jag har ju inte själv haft så många avkommor efter. Jag tror jag har haft 6 stycken. Jag började med Bellatrix, hon blev nästan miljonär hon också. Så att vi har haft jättefina hästar på så litet material. Och han har inte fått de bästa märrarna heller. Så att det är nog läge att vi får börja titta över där. Det kanske inte är så sexigt när man får in en efter hard living bara för att. Men
ja, men så är det. Det var därför vi reagerade på det liksom.
Du, jag tänkte vi gör så här, Daniel. För att välja ett litet axplock av alla stjärnor här så ska du få ge en kort kommentar om lägesstatus utan att vi snör in allt för mycket på varje häst. Ska se om vi klarar av det, för att jag och David vill ju gärna prata länge om de här hästarna. Men vi kör en kortis då. Är du med på det?
Ja.
Jag måste få börja ändå. Är det okej? Med Delicious, även om hon inte tävlar längre. Vad gör hon? Hur mår hon?
Nej, hon har ju varit på Skråmstad nu och vi skulle prova att betäcka henne med propper, men Delicious är Delicious. Hon är säker, hon sköter sig själv och de säger att nu ska ägget gå och där ska de och de, men hon är inte redo.
Tar hon sig inte?
Nej, men alltså hon, det går väldigt trögt och då fick jag en bild i huvudet att nej, hon säger ju till nu att hon vill inte. Det var jobbigt det där första gången, så att vi plockade hem henne och så ger vi henne lite tid och hon kanske får ett friår här i år och bara gå och ta det lugnt med Heavenly som han heter och se till att den lilla gangsten sköter sig.
Heavy Sound.
Ja, han känns otroligt bra. Han ska starta snart. Han lär väl kvala först. Men,
vi kan väl säga att han inte startat sedan Elitloppet i fjol.
Nej, så att det blir väl kval om han inte är med i Elitloppet direkt. Då, men det ser ut att bli ett kval då.
Ja, men när är han redo? Typ? Ja.
Va?
När är han redo? När blir det kval, tror du?
Veckan efter antagligen. Han är redo nu.
Okej. Okay.
Apropå kval, Daniel, jag hade sett fram emot Love Matters att den skulle kvala igår. Struken såg jag. Vad det är anledningen?
Han var så otroligt fin i jobben och så kom vi in på banan och han kunde inte springa 30. Jag vet inte vad det var som inte stämde igår. Vi måste kolla, han har ju haft en skada men den är helt utläkt och vi böjde han efter och ingenting hittade vi, men han kunde verkligen inte bara springa. Jag vet inte, vi måste verkligen kolla upp det där, om det är något som gamla skadan som spökar. Men
hur tar det på dig, Daniel, med tanke på vilken häst och vilka resurser den hästen besitter? Jag kan tänka mig för en mindre tränare som tar fram en sån häst så är det ju det, ja, det är ju hela verksamheten i stort sett, men hur tar en sån här grej på dig?
Ja, men han har gjort det jättebra hos oss och allting, och vi visste att när han kom att han hade haft problem i USA också, så att han har gjort det otroligt bra, så att det är en läcker häst och han kan ju som hard living även han blir avelsingst, så att han har ju alltid en backupplan, eller det har vi för honom också, så att det troliga är väl att om inte det funkar nu att han får bli avelsingst på heltid då, för att det är väl enda hingsten efter Explosive Matter tror jag som har gått bra, så att det är spännande.
Perfect Spirit.
Ja, har det krånglat för ganska länge tänkte jag säga, och jag trodde jag var på rätt väg där på Solvalla, sen varför han hoppade på Umeå, det finns det ju anledningar till säkert, men vi böjde igenom honom och hittade så intressanta saker som inte jag trodde. Och vi fick behandla upp honom och han känns mycket bättre efter det nu. Så att vi tränar på och så får vi se när han kommer tillbaka. Men jag förväntar mig mer av att det ska lossna lite till. Men ja, det är ju sådär. Han har haft stentuffa säsonger bakom sig och gjorde det minst lika bra som 4-åring som 3-åring. Så att det är tufft alltså. Men jag hoppas verkligen att jag ska hitta tillbaka. Jag gillar ju hästen och sådär. Så att jag har inte gett upp än.
Och innan vi går in på Elitloppshästarna nästa vecka, de som redan är klara, kortis bara om min favorit Mer, Double Exposure.
Ja, hon var ju fantastisk i Kalmar och har inte startat på så länge, och man känner ju att det var lite rostigt i värmningen så där, men ja, man såg att Johan var väldigt salig efter varje fall, och jag tror ju med det loppet i kroppen så tror jag att hon hade ju sämst varit topp tre i Elitloppet. Kan jag sticka ut och säga nu när jag vet att hon ska starta, för jag vill inte att hon ska starta där eftersom hon hade en hobensfraktur och det, och jag vill inte, men hon är så fruktansvärt bra den hästen.
Men det för oss ju osökt in på nästa helg, och vi kan ju vänta lite med Elitloppshästarna. Kan du avslöja några anmälningar som du har i pipen till nästa helg? Typ Double Exposure.
Ja, Double Exposure ska i alla fall ut i stoeliten då. Det vet jag. Sen vet jag att Golden Trick ska ut i fyraåringseliten, och då ska vi köra hela vägen så att vi inte kväver henne igen.
Förstår hon då, va?
Ja.
Ja.
Och sen har vi någon fyraåringselithäst. Kanske inte, vi har säkert någon jänkare där. Nej, men jag tror jag har någon där, kanske inte, det var så många bra hästar där så att de ska bara vara med men de ska bara springa med min där. Det var Ekery D och vet inte fasiken allt vad de heter.
Green Man Leash skulle väl också ut.
Ja. Men det är väl där då, klass 1 eller klass 2 finalen är ju Don Fanucci, det var ju bra.
Han står rätt bra inne.
Ja, så att den kändes ju skön. Det var mindre roligt med Kogan igår som tappade travet och hoven spökade igen efter. Så man fick problem med på Romme. Så att där måste vi verkligen titta nu och så att den läker ihop och han kan vara med i finalen.
Mm. Ingen i Harpers?
Nej, som det ser ut nu, nej. Men det vet, det är det där, och jag och anmälan, det kan ju bli någon när det är 3 minuter kvar.
Ja.
Son of God,
det är feeling. Jag är brydd att inte Malmrot har ringt och bjöd in till speedracet. Det hade varit kul, men det fick man ju inte.
Nej. Men det hade du aldrig ställt upp ju.
Varför inte?
Ja, hade du det?
Ja. Ja.
Ja. Med en sån här. Så jag tänker att han kan ju vinna lopp med lite större prispengar, tänker jag, men det var i speedrace.
Ja, men kul, guden kanske. Är guden. Han gillar ju att spida. Det är bra för han är en stayer, så han gillar. Det är bra att han blir snabb på gamla dagar.
Men kan det bli Harpers för honom?
Nej, men vi provade förra året. Det stämde ju ingenting då. Nej, jag tror inte det. Han står väl helt punchig till i så fall.
Kanske.
Han står väl längst bak med alla Moni Viking och de här. Han skulle ha stått 20 meter före så hade det kanske varit bra.
Hittills 2 stycken elitloppshästar, det är ju Missile Hill och Sobe. För det första, har du redan bestämt vem han ska köra? Det kanske inte har gjort eftersom du inte vet om Propulsion är med än.
Nej, jag har inte ens pratat med Örjan om någonting om Elitloppet faktiskt.
Men bestämmer han det själv eller gör ni det gemensamt?
Han får väl säga till dem lite då. Men...
ja.
Nej, men vi får väl se. Men vi lär väl ta ett snack sen när det blir aktuellt. Det är väl snart, men vi ska väl ta ett snack där också.
Men vad kan du säga om hästarna då?
Om Sorbet och Missel?
Precis. Mm.
Det här med Sorbet behöver man inte säga något mer. Han kanske inte är liksom Sorbet, men han är inte sämre än någon annan. Skulle han få 1, 2 eller 3 då i årets upplaga, så tror jag att han kan vara långt framme då. Och 2 är inte inga problem, Frejan är med. Nej, men det kan bli bra.
Det känns som att han är bäst typ i dödens och att han är bäst på kort distans. Kort distans är det ju, men nästan att han gör sina bästa lopp i dödens slash ledningen.
Ja, men det är väl, ja, Sorbet är ju så sjuk som han har varit hela sitt liv med psyket och det. Han är väldigt beroende av andra hästar och liksom lite av ett flockbeteende. Du kommer aldrig, eller det spelar ingen roll om jag skulle åka ut mot 2-åringarna, så skulle inte jag kunna köra ifrån med mer än 5 meter. Han måste ha sin trygghet. Och det är därför han vinner aldrig med mer än en halv längd eller något sånt där. Även fast det är Örjan som kör, för det går inte att vinna med mer. Och jag tror att dödens passar honom bra, för han är så otroligt stark, har alltid varit hela sitt liv, och Då kan han liksom reglera det själv, bara springa. Och nu behöver jag bara vara en halv längd före här och ligga och bevaka allting. Så att, jag tror att det är därför han är bäst där. Och det spelar ingen roll för honom vad han har för position där. Han tar inte stryk av att gå utvändigt.
Missel Hill då?
Ja, den är ju spännande alltså.
Mycket.
Ja, han är ju mindre än Delicious, men han är så otroligt läcker teknik. Alltså. Jag vet inte om jag har haft honom. Det är ju Delicious teknik på honom. Det är ju så. Mm. Och ja, sen om han är för grön i år, det vet jag inte. Men jag inbillar mig att han har gått två hitar i Kentucky en gång. Och det var väl inget bra resultat, men han är bättre nu. Men. Så att...
Men årets två starter hittills, det har varit liksom, han har vunnit lätt upp för att, alltså det har varit låg puls och så vidare när han har kommit in.
Ja, det var ju Färjestad. Han ska ju ha snabba förutsättningar, en fin bana. Så att senast på Rättvik var väl inte så bra bana, men han gjorde det ju enkelt ändå. Men blir det ballerinabana och han får kuta på, då är han, jag tror han är jättesnabb alltså. Det är som det växer i tömmarna ju längre man kör då på 1600 meter.
Mycket spännande.
Ja, verkligen. Verkligen. Du, kortis Daniel, innan vi avrundar, ett fantastiskt intressant snack tycker jag som du har bjudit på. Rödluvan här nu då. Dina tankar med någon dag kvar här bara. Vad vill du se?
Det kan ju gå precis hur som helst. Jag vet inte om hon har snabbheten. Alltså, men hon känns jäkligt fin hemma i jobben. Jättekul, spännande för tränare, men det är ju svårare för er som ska spela. Jag vet det, hon kan väl normalt sett inte hålla upp någon ledning, men samtidigt vet man inte med Örjan hur mycket han laddar med henne någon gång. Jag tror hon är mycket snabbare. Jag kommer lättarna lite från tunga järnskor till lätta järnskor. Jag vill inte göra mer, det räcker. Ja. Det är ingen panik så sett, och jag tror inte att de springer ifrån henne, alltså det tror jag inte.
Men det blir öppet huvudlag som vanligt. För hon är lite norskt, just det. Hon är lat, säger Örjan, när hon springer med öppet.
Ja, hon är väldigt flegmatisk alltså. Hon är väldigt flegmatisk. Så att, ja, vi får se det. Men jag skulle inte vilja att han drog ner innan start som vi gjorde med Sorbet förra året. Vi har så mycket kvar med henne. Jag tror att hon kommer vinna ett Prix d'Amérique framöver. Jag har feeling för det. Ja, wow. Jag tror det. Jag tror att hon är en sån häst som det ska vara... Ja, men jag tror det. Det är en sån här som bara kan ligga på rulle och sen bara få luckar och från en hyperspeed i ett sånt lopp.
Mm.
Så,
I samma lopp har du ju Rose Run Sydney som visade en oerhörd startsnabbhet senast. Hon har ju spår 9 nu. Vad är hon i för skick?
Ja, men alltså det är ju min... Jag har ju sagt det. Jag har ju haft några hästar såna här som Rödluvan, Delicious, Double. Jag sätter in den här männen i samma fack. Det enda med den här är att jag skulle åka in på Solvall och kört jobb med henne innan hon skulle, när hon inte fick starta den där gången. Och kommer ut och så börjar första 520, så viker jag fram spöt och tvärstannade hon. Alltså, jag bara skulle peta till. Hon stannade så jag nästan ramlade mellan vagnen och henne. Och så bara ställde hon sig. Och så fortsatte vi och så visade jag spöt och bara stannade hon. Så hon har ju väldigt egna, eller ja, divalater, vad heter det?
Ja,
ja och så jag var ju otroligt nervös på Örebro att det här kan ju bli vad som helst. Vi sätter på helstängt, hon blev ju otroligt vass innan, men gick ett jättebra lopp. Sist så tog vi av skorna och det trodde man ju inte, för hon har gått tungt balanserad i USA med tåvikter och hela kittet. Och gjorde... Alltså hon såg ju grym ut. Men Örjan sa själv att jag tog upp henne så mycket i sista sväng för att hålla in Fredde B. Och det kändes som hon lackade ur. Och då tänkte jag, no shit. Jo, jag stod själv där på Solvalla en gång när jag råkade. Jag tror att det är en häst som bara ska gå. Eller gå i ryggar och spida som hon har nu. Jag tror att hon kommer göra ett fruktansvärt lopp. Jaha. Det är vad jag tror.
Wow. Mycket spännande. 2% på V75 nu bara. Och du,
Han henne lugn alltså? Ja. Du vet, de springer inte ifrån henne. Och nu när hon får löpa ut med barfot. Jag ska ta bort bootsen den här gången också. Jag tror Mats kommer få hålla i sig. Och det enda hon gick på Örebro var ju när Örjan drog tussarna. Och nu sist, då la han på spöt in på upploppen när han skulle försöka bara köra ifrån. För han satt ju med rubbet kvar i sista sväng och sen skulle han köra, hände ingenting. Då la han på spöt. Så jag tror att hon blev som när jag körde jobbet, att hon bara blev sur. För han drog aldrig huvan i onsdags.
Okay.
Så att jag tror att man inte säger åt den här damen. Man drar huvan och så åker man med.
Ja, ja, det är bra.
I V75-5 har du ju favoriten 6 Valley Brodde som ja, har förbättrats väldigt mycket i din regi. Hur bra har han varit och vad på känslan där?
Han är ju... Den, ja, han har gjort otroligt bra. Det var ju liksom ett köp som vi gjorde till min dotter och Thomas. Vi skulle ha en kompis som var med på dagens dubbel kanske som bäst.
Ja.
Nu har han visat sig bättre än så. Och, nej men han känns jättebra, men han är inget träningslejon och som vi har sagt, vi är ju jättenöjda om man tar en peng på V75. Jag och Thomas och Jack, det duger gott för oss, men han är tydligen favorit nu och det är kanske sådana krav har inte vi. Han känns bra och jag tror att han kommer göra ett bra lopp. Sen hur det blir kört, det har jag ingen aning om. Men han är inte sämre i alla fall. Nu, han är inte sämre nu än senast i alla fall.
Är det samma balans som senast?
Yes.
Bra, Daniel. Stort tack för att vi fick ta din tid. Vi hade kunnat prata i 2 timmar till, eller hur David?
Ja, jag tänkte om vi skulle dela det här avsnittet på 2 eller 3. Men vi får återkomma senare i höst eller någonting inför ungasloppen. Sådär. Jag kan bara nämna det. Du har 29 miljonärer på träningslistan för övrigt.
Oj. Mm. Ja, det var mycket.
Ja.
Daniel, lycka till i helgen och framförallt nästkommande helg, och så får vi se om vi får se proppen i Elitloppet igen. Det ser vi fram emot i så fall.
Bra.
Toppen.
Tack så mycket.
Tack.
Då hörs vi.
Ha det
bra.
Tack
för idag.
Hej, hej. Hej.
Ja, det var uttömmande snack, David, med Daniel. Vad säger du?
Ja, och ändå så känns det som att man inte är klar. Man är bara halvvägs. Ja, det är väldigt spännande. Han är så otroligt nyfiken och sådär. Man vill liksom snappa upp det själv. För att dels att man är intresserad av trav, men man kan även bli en bättre spelare av det. Så att, nej, grymt.
Vi kommer att köra stream precis som vanligt på lördag när det är dags för V75. Då går vi igenom alla våra tankar i och med Daniel. Vi gav honom lite tid med mening här. Så tänker jag att du får bjuda på ett drag och en spik till V75-gången nu på lördag. Så som du känner just nu.
Okej, för att hålla det kort helt enkelt.
Typ.
Som jag känner nu så tycker jag att Billy de Montfort blir en bra spik. Hon är bara 36-procentare. Det är lite osäkert där med startsamheten på Konrads Rödluva och Örjan vill göra. Men Billy är ganska snabb ut. Det är 609 meter. Kurvan kommer tidigt. I spets borde hon ha en bra chans.
Jag blev lite småsugen på Rose Run Sydney.
Ja, det blev jag också faktiskt. Till 2%. Och hon kommer igenom perfekt med rygg på Billy. Så att det där behöver inte alls vara fel faktiskt.
Ja.
Men jag trodde Billy skulle bli större favorit, för jag tror inte de tar en längd på henne utanför med att det är 609 meter och kurvan kommer direkt. Sen är jag inte helt såld på hennes intryck sista 2 starten. Hon har varit bra visst, men 36% tycker jag att hon är lite underspelad faktiskt, det måste jag säga. Så den procenten, jag har faktiskt en spik till som är ett drag.
Aha.
Jag tror att 2 Viking Brodde vinner V75. Jag pratade med Timmy Numus förra året inför Elitloppshelgen och då sa han att Viking Brodde är den häst du ska se upp med framöver. Då lirade den Elitloppshelgen. Och då vann han ju 11 gånger från bakspår. Han var grym sen i pre-Ridley Express när han utmanade Atraversiam och 11 blankt full väg. Sen sprang han 14 blankt som 4-åring i Walter Lundbergs Memorial och var grym där också. Han har lite problem från start, kan vara lite osäker, går inte att ladda med. Men han är ett andra spår. Numus hästar är som bäst efter vila tycker jag. Skulle han få ledningen tror jag loppet är över. Men andra tredje ut kan också funka. Han är bara 14% just nu. Jag tycker väldigt bra det som vi pratar om med Redén och tjänat snabba pengar. Han är bra, men jag har ingen feeling för att han kan öppna. Och, nej, jag tror Viking Brodde vinner loppet.
Mm.
Du då?
Jag tycker att bästa spiken är V75-7. Jag såg nummer 2 Arabesque senast på Rom. Jag har varit otroligt imponerad. Den hästen är i fel klass. Så är det. Den här som kommer att gå igenom klasserna vann okörd med uppskattningsvis 50 meter senast. Det var en ruggig prestation. I nuläget spelar på 24%, så att, och blir inte favorit i loppet, så att den kommer jag gå på om det inte händer någonting konstigt fram mot lördagen. Sen tänkte jag faktiskt också, det blir ju lite färglöst där du tog Viking Brodde, där vi pratade om Valley Brodde, ta min luring i dammsugarhästen, kommer du ihåg den?
Just from, det, from the mine. Ja. Mm. Han kan faktiskt nå spets.
5% på den, jag vill puffa för den. Men jag väljer istället i V75s första avdelning. Det måste vara dags snart för Vikens High Yield att gå på pumpen. Kan det till och med bli så att Örjan Kihlström väljer att köra i spets med Falconam, så tror jag att Vikens High Yield får jobba för havret på lördag. Så att min luring, det blir i V75s första avdelning, nummer 11 Hobby Dilyton, som besitter superkapacitet och som var fin vid segern senast på Årjäng i ett Grand Slam-lopp. Så att den hästen känns som att den är på rätt väg. Får han lite svar, får han jobba lite grann Vikens High Yield, då tror jag att Hobby Dilliton kan vända ut och in på de sista 400 meterna faktiskt.
Ja, framförallt svepningen gick på Åby näst senast. Ja, han var hur bra som helst. Och en grej med Vikings High, han är klar för finalen nästa vecka ju. Berg gör ju medvetet så här, startar vecka vecka för att han tror han ska vara bättre nästa vecka. Nej, men han är, det är klart att han ska vara favorit. Alltså, funkar han så vinner han förmodligen helt överlägset från dödens också. Men jag tycker att det absolut finns incitament att gradera honom. Som du säger, spelar man en liten lapp, han är trolig vinnare, spika. Men spelar man för stora pengar och sådär, tycker man ska gradera honom också. Jag har lite känsla för att Örjan med kort upplopp och Gävle provar att köra ledningen med Falcon Am. Och håller med dig lite grann att man ska gradera Vikings High Yield.
Bra, vi gör så. Och så hörs vi i streamen på lördag. Man kan också spela V75 med oss, precis som vanligt. Gör det på spel- och lekkontoret, Gambling Cabin.
Jackpot 65 miljoner ska vi säga den här veckan, vilket inte är helt betydelselöst.
Nej, verkligen inte. Nu hörni, hiss och diss. David, du hissar och hissar och hissar och hissar varje vecka. Är det dags för en diss nu?
Nej, jag hissar igen faktiskt. Jag tror nog att när det här är över att jag kommer dissat mest och jag har en mer dissig aura över mig, så jag måste kämpa med att vara positiv ibland. Jag börjar med att hissa.
Så är det.
Och hela hissen börjar med en diss faktiskt, för att ATG släppte sin reklamfilm till Elitloppet. Inte tv-trailern, för den är väldigt snygg och den har varit med tidigare när hästarna springer genom stan. Utan den här reklamfilm där den här fiktiva ponnyn Vinny går bland hästar. För övrigt har svårt för Vinny, för jag fattar inte varför man inte kör stjärnor som man vill hylla gamla vinnare och så vidare. Men skit i det. Och den avslutades med att Jos Verbeek och Unmäktig Pré korsar mållinjen från försöket 2016. Och det här uppmärksammades på Twitter att, menar, han blev ju diskad i loppet och Unmäktig Pré var ju med i den här koboltskandalen och en av de hästarna som presterade bäst på kobolt. Så att ATG valde att lyfta fram honom i sin reklamfilm till Elitloppet kändes ju skumt. Det här uppmärksammades på Twitter. ATG var väldigt snabba med att svara att de bytte ut...
Ja, det var du som skrev på Twitter, ska vi säga.
Ja, det var jag som skrev det. Man bytte ut honom, det går snabbt, för det tar ändå lång tid. Det ska bytas ut, skickas till TV4 och godkännas och hit och dit. Det borde ta liksom typ ett dygn. Men inom ett halvt dygn fanns det en ny film uppe där slutklämmen då istället nu är Björn Goop när han vinner det i Elitloppet 2016 med Timoko. Väldigt snyggt agerat av ATG att man, men alla kan göra fel och det är svårt för ATGs marknadsavdelning att hålla koll på gamla elitloppsvinnare, även om jag tycker man kan kolla med någon travkunnig som kan sortera bort sådana här misstag, eller om det var ett Jack de Belloé till exempel eller liknande. Mm. Men nu så ändrar man sig snabbt och jag tyckte det var snyggt agerat och nej, tummen upp för ATG där, helt klart.
Mm. Trots min aura så dissar jag då.
Ja.
Är det okej?
Okay? Ja.
Det är samma sak här, man vill ju inte verka fram någonting, men jag funderade ett tag och då dök det upp danskarna, David. Vad höll de på med i söndags på Charlottenlund?
Bildproduktionen.
Ja, maken till loppproduktionen. Jag tror jag aldrig varit med om det. Men kanske är det gamla klassiska. Någon ny kommer in. Det är en klassiker. Tycker att hästarna bara springer runt. Och så ska man hotta upp produktionen med, ja, men i deras tycke, häftiga närbilder. Och bilder framifrån och bilder från sidan. Och nästan bilder ovanifrån och underifrån. Mm. Alltså det var så yrt. Så att jag hade kollat på två V75-lopp. Det var nästan omöjligt att följa. Framförallt så skickade de också på en närbild på den som ledde 200 kvar. Då var det en rafflande upploppstrid som skulle komma. Då fick man en närbild på den som ledde. Det var usel loppproduktion. Och det var väl danskarna som gjorde den i söndags från Charlottenlund. Så att det dissar jag verkligen. Det är viktigt med loppproduktion.
Ja, det är otroligt viktigt. Jag menar, vi har jobbat med Trav-TV i många år, både du och jag. Och jag har varit inne i de där mötena. Och så är det att folk som inte är så travintresserade, de vill gärna hotta upp det här och det går ju, man sa på Kanal 75 OTV då på den tiden att det var ett travlopp, en brun orm som springer runt och att det ser ut så för nya tittare som kommer in i programmet, att det bara är liksom samma bild hela tiden, och jag köper att man måste göra någonting med det, men prio ett är att informationen om hur loppet ser ut, hur det körs, det måste gå ut till spelare och tittare. Man måste lära sig var man kan klippa in en närbild. Det kan man inte göra när det är hästar i tredje spår eller när något annat händer längre ner, utan då måste bildproducenten se till att förmedla informationen av det som sker på banan till tittaren och inte göra balla lösningar. Sen kan man flytta kameror lite grann. En del av nyheterna inom bildproduktionen funkar, men det är viktigt att man ser var de är på banan och om det kommer något avancemang ner från spåren. Precis. Och fort de hästarna går, då kan man inte ligga på närbild. Vi är mycket bättre än vad danskarna visade i söndags, men jag tycker vi har lite att lära där också, att vi ibland tappar känslan. Bildproducenten för trav måste kunna trav och förstå dynamiken i travlopp. Så är det.
Det får bli avslutningen för den här podden som bjöd på en liten extra intervju, en lite extra lång intervju idag, men det är vi glada för.
Och vi fick hans nästa Prix d'Amérique häst och en mycket intressant 2% på lördag. Det var väl, väl värt.
Verkligen. Hörrni, vi hörs nästa vecka i det här formatet. Ha det så gott och ha en trevlig helg.
Då är det Elitloppsveckan. Ha det bra. Hej!
Hej!